Heltids proffs, Hamza Aftoni. Vi sitter här och har beundrat utsikten över Malmö med en snubbe som känns sjukt Malmö. Även om han inte representerar Malmö just nu, men vi kommer beta igenom hans karriär. Vi säger ett stort, stort välkommen till Dalibor Döder.
Tack så mycket.
Vi har suttit och pratat om ditt efternamn Döder nu. Om att det är ett ganska unikt efternamn från Jugan. Och du har familj i USA, familj här och familj där. Hur stor familj är ni i Sverige?
Just nu är det bara jag och min bror som heter Döder. Och vi har vars två barn, alltså fyra söner ihop. Mm. Dodders kan bara få pojkar än så länge. Så det är bara jag och han. Sen har jag min morbror som också bor i Sverige. Fast de bor inte i Malmö, de bor utanför Malmö.
Ganska unikt, unika drag du har.
Ja, yeah, alltså.
Så just ögon, vad ska jag säga, commercial boy. Utseendet.
Är jag en commercial boy?
Ja, faktiskt. Alltså, tack. Du kan vara på reklamposters.
Tack.
Jag är
tack.
Inte där. Får kalla mig för radioansiktet. Men jag tar det vilken dag i veckan. Det är ingen fara. Vi sa nyss 42 år. Du bara, shit, jag är gammal. När slutar man räkna?
De säger, AJ ain't nothing but a number. Yeah. Den gamla låten med Aaliyah. Yeah. Men jag vet inte om det stämmer. Åldern är... Den är jobbig. Sen säger många att det är bara siffror. Mm. Men inom idrott så är jag, ska vi säga, på övertid. Mm. Och känner mig ganska lyckligt lottad. Även om man har lite småskavank och lite det här och där. Men 42 år för att syssla med sport än, det kallar jag mig för lyckligt lottad.
Och det är specifikt handboll du sysslar med?
Ja, exakt.
Det är mycket, jag kan tänka mig att det är mycket så här ledskador i handboll.
Ja, alltså det är ju skador i generellt.
Alltså när man är där och någon skulle råka lägga sin hand, du kör.
Du är körd. Och sen så får du möta spelare som är 2 meter långa, 110 kilo. Och jag är 1,80, jag väger 80 kilo. Så då kan du liksom se själva grejen med sporten. Nu kan man inte jämföra med amerikansk fotboll eller rugby och sånt, men det är ändå en kontaktsport. Mm. Man säger så.
Men går man in och medveten om att skaderisken är jävligt hög, eller har man, alltså så här, håller man igen för att man vet om att om jag gör ett visst steg mot någon, jag kommer att skada honom?
Nej, utan alltså om du inte går in fullt så då kan du liksom skada det.
Yeah.
Men om du liksom är förberedd mentalt och att du har förberett din kropp liksom med en bra träning innan säsongen börjar, så förhoppningsvis så skadar du inte dig. Mm. Alltså, det är ju svårt att säga. Det händer ju olika saker i massor på träningar som du inte kan förutspå. Men som sagt, det är en jätte, jätte grov sport om man jämför med andra.
Hur ofta tvättar händerna?
Varje dag. Du måste använda klister på handbollen.
Det är det, ja.
Och det finns ju speciella medel som vi använder att få bort det här klistret. Så efter varje träning är det babyolja på händerna och sen så, ja.
Lena händer.
Tål vatten. Ja, lena händer vet jag. Alltså min fru säger att jag har lena händer. Men det är väl lite, de är väl krokiga. Och,
De har sina skavanker. Du spelar just nu för Ystad.
Ja.
Men det var där det började. Och det laget jag kommer nämna nu kanske inte heller det började. Men jag väljer att tro att det där du blev proffs. Är det Lugi?
Ja, alltså jag började i Malmö HP på Lindängen. Och det blev senare Lugi. Mm. Där jag fick chansen. Och där jag fick min utveckling. Där de såg talangen, så att säga. Där jag också debuterade i högsta ligan i Sverige som 18-åring. Och sen därefter så gick det som det gick.
Varför började du med handboll?
Ja, alltså jag vet faktiskt inte. Alltså, många av pullarna de spelar ju handboll. Men jag spelar fotboll, BK Olympic. Mm. Men jag kommer ihåg att en gång när jag var på träningen där, om det var träning eller match, jag vet inte, men jag var rätt liten. Och jag var med min morfar och efter en träning eller den matchen så spydde jag. Så tänkte jag, vad fan ska man spy så här efter träningen? Alltså, det funkar inte. Så jag slår aldrig med fotboll. Yeah. Varför vet jag inte, men fotboll det är ju jätteroligt att spela fotboll. Jag spelar tennis. Spela Kalanka Cup en gång. Fick stryk 6-0, 6-0 och sen var det hejdå. Mm. Var det ingen mer tennis.
Yeah.
Spela pingis, judo. Man provar ju allt. Mm. Men till slut så blev det faktiskt handboll. För att alla polarna spelar.
Mm. Har polarna klarat sig som dig? Nej. Var du den enda som tog det steget?
Jag var den enda.
Lugi, det känns som ett lag man vill spela i. När man i alla fall är i Sverige. Mm. Att då är det så här kvittot på att nu är jag där uppe och fightas bland de stora katterna. Eller ute och cyklar.
Nej, alltså på den tiden när jag blev, eller när jag kom till Lugi så var det ändå ett välrespekterat lag.
Ja.
Alltså, de hade vunnit SM-guld, men det var senare. Eller innan, förlåt. Du hade en massa andra klubbar också som du kunde spela i, men Lugi var den som var närmast, så att säga. Och mina föräldrar, de ville ha mig dit.
Intressant. I den här podden så berör vi typ allt. Och hela syftet är att vi vill beröra amatör till proffsteget, vilket vi har varit och sniffat på lite nu. Men vi har några så här ämnen, inga speciella standardämnen, som gästen alltid fått val. Antingen så får han titta på ämnena och dra, eller så bara lägger vi dem upp och ner. Så bara drar du någonting så snackar vi om det.
Upp och ner.
Det är upp och ner.
Det är roligt.
Upp och ner, det är din
mentalitet. Det är roligt. Och...
han tar den första och jag har redan sett vad det står. Och det står 10 000 timmar. Alla tolkar det olika sätt. Hur tolkar du när du läser 10 000 timmar?
Är det hur länge man har suttit framför PlayStationet eller?
Där vi kanske högre än 10 000 timmar.
Hur ska jag tolka det? Jag har säkert tränat 10 000 timmar i mitt liv. Hårt.
Mm.
Så att det har satt sina skavanker i kroppen också. Jag vet inte, 10 000 timmar. När man tittar på 10 000 timmar på själva ordet så känns det mycket. Och jag har gjort det.
Mm.
Det har legat mycket jobb bakom framgång. Och jag tror att 10 000 timmar är kanske lite för lite. Som jag har spenderat på handbollsplan. Inte så mycket i gymmet, yeah. Som ni ser.
Nej, det har ändå.
Men sprungit mycket, ja.
Hur ser en typisk handbollsträning ut?
Försäsong eller i-säsong?
Den du väljer. Okej, vi säger så här.
Ja. I fredags, eller i torsdag så börjar vi med vår försäsong. Det var en så upptakt med lite boll.
Mm.
Lite ja, uppmjukning. Men på fredag morgon så hade vi ett styrkepass. Det var länge sedan jag blev så svettig på ett styrkepass.
Mm.
Och då körde vi igenom liksom hela kroppen med superset. Det är utan vila.
Mm.
Och det var första träningen. Den tog en timme och en och en halv timme. Och sen hade vi en liten paus när man hann käka lite lunch och sova lite på massagebänken i omklädningsrummet. Sen var det handbollsträning. Och alltså, i början av säsongen när man inte har rört en boll länge så är det mjuka upp axlarna, passa, springa i olika kombinationer och så framför ett mål.
Mm.
Och sen så träna lite. Lite intervaller, lite spring. Men det viktigaste av allt är att vi har fotbollsuppvärmning.
Fotbollsuppvärmning?
Fotboll. Utan fotbollsuppvärmning kan du inte bli varm.
Okej.
Så sjukt. Ja, det är så i handboll. Alltså, jag vet inte. Vissa tränare gillar att ge mycket
fotbollsuppvärmning.
Mm. Andra gillar att ha det uppstyrt med ring och du ska tänja och du ska värma upp och du ska köra jaga varandra eller tvärsan eller något sånt. Men jag gillar extremt att spela fotboll.
Är du vinnarskallen där i fotboll?
Nej, jag står på en sida och väntar på bollen. Jag kan inte springa.
Inzaghi.
Pippo Inzaghi.
De här 10 000 timmarna, är det någon som har pushat dig till att göra dem eller någonting, ditt mindset? Vem var det som gav dig? Okej, nu måste jag fullfölja.
alltså min farsa var på mig när jag var yngre. Han till och med tränade mig i backen. När han stod där nere och rökte sig själv så sa jag, spring snabbare uppför backen. Så man sprang med honom. De som liksom körde den till träningen, det var min mamma, min morfar. De körde mig till träningen varje dag. Alltså utan att ens klaga liksom. Och det är det som har gjort liksom, alltså om inte de hade kört mig hade jag fått ett bussen eller något sånt, men de ville köra mig till träningen. Och de var väldigt på. Men sen vissa gånger fick man ju ta bussen för att de inte kunde, de jobbade eller något sånt. Men det var ofta, om de kunde så körde de mig. Så att pusha, ja klart, tränarna som varit på en. Jag kommer ihåg, kom till Lugi och hade en tränare som heter Olle Olsson. Jag vägde för lite. Så han, om du väger så mycket som du gör nu får du inte spela på din position, du får spela på kanten. Och där spelar ju mindre spelare som inte väger så mycket. Så jag sa till min morsa, hej mamma, du måste laga mycket mat när du måste käka. Du måste gå upp i vikt, annars får du inte spela. Så hon började käka som en riktig, alltså, bara käka som fan. Till slut så kom jag upp i de kilorna. Så, varsågod där. Nu får du spela. Och där kom liksom den, egentligen det genombrottet.
För att det är Lugi.
Och det är ny Lugi.
För sen tog du steget så här. Jag kan inte så mycket om handboll. Men du är mitt nya.
Ja.
Vad innebär det?
Playmaker.
Playmaker. Så du är i fotbollstermer, du är trekvartistan.
Mittfältaren.
Mittfältaren som delegerar ut bollarna.
Ja, exakt.
Okej. Okay. Vad har du runt omkring dig?
I'm the brains.
You're the brains. Jag fattar. Och sen runt omkring dig har du...
Runt omkring mig?
Ja, alltså hur ser laget ut?
Alltså på vänster har du en kantspelare som springer och kontringar och som står nere i hörnet och bara väntar på bollen. Tråkigaste positionen.
Men viktig?
Ja, den är viktig. Men inte lika viktig som de andra.
Yeah.
Vänstern är, som i Tyskland kallas för Königsposition.
Aha.
Det kallas för konungsposition.
Okay.
Det är han som är 2 meter och bombar in målen. Sen har du i mitten hjärnan. Till höger har du en högernia som är vänsterhänt som också ska kunna skjuta över försvararna. Till höger har du en högerkant som också som vänsterkanten fast han är vänsterhänt. För han hoppar in, alltså de hoppar ju så in.
Ja,
när målet är här så hoppar de liksom så. Sen har du en mittsexa, en pivot. Som, jag vet inte, vad ska man kalla honom för? Target player.
Nej. Ja.
Men han kan dela upp försvaret så att du kan få luckor och komma igenom. Och sen har du en målvakt som...
Det låter som ett offerlamm, den här nummer 6. Man offrar den personen här. Mino.
Typ.
Yeah.
Det här är mycket knip, mycket fula knep. På den gamla tiden var det mycket fula knep. Nu är det väl kanske lite mindre.
Vad var ett av dina knep?
Jag har aldrig varit inne på linjen. Jag försöker undvika att komma in där inne. För det är där de stora spelarna står. Men alltså, vad kan man säga? Knip i... Pungen, knip i...
Nej!
Jo, det är klart. Det är ingen som ser dig. Det är sådana saker som kan hända.
Shit, har du själv blivit utsatt för de här knipen?
Nej, men jag har faktiskt...
Delat ut den?
Nej, men jag har faktiskt fått ett knä i pungen. Ja, det blev tyst.
Vad ska man säga?
A man's worst nightmare.
Det är verkligen så. Sen bara att fortsätta.
Ja. Eller nej, det gick inte att fortsätta.
Det gick inte?
Nej.
Nej.
Men det, vi tar inte det här.
Nej, släpp nu. Cut. Men du har också spelat utomlands, bland annat i Spanien.
Yeah.
Vad skiljer det spelet sig från Sverige?
Mer teknik. De spelar mer en mot en, två mot två. I Sverige är det mer det kollektiva. Att alla ska vara delaktiga. Men där är det mer individuellt. Inte individuellt, men alltså samarbete 2-2. Du spelar ihop med pivoten, försöker hitta en läge till honom, men det finns inget läge att spela bollen vidare. Eller en mot en, försöka isolera en försvarsspelare och sen gå en mot en mot honom. Utnyttja.
Inget fysiskt med spelare?
Jo, alltså både och. Alltså, men om jag får säga alltså, hur det var på den tiden jag spelade så var det mer tekniskt. Alltså, och de spelar tekniskt idag. Jag kollade på OS igår, Tyskland mot Spanien. Det är fortfarande samma spel. Men klart, sen så är ju deras linjespelare, de som är där inne, de är ju fysiska. Och försöker dela av för de andra.
Så var är standarden högre? I Spanien eller i Sverige?
I Spanien.
I Spanien?
Ja. Alltså, på min tid i Spanien så var det, jag ska inte ljuga, det var den bästa ligan i världen.
Mm.
Ihop med Tyskland.
Vilka, några namn du kan nämna som spelat där?
Balic, mm. Jackson Richardson, Nikola Karabatic. Mm. Alltså det är många spelare som har spelat dem. Mm. Men i och med den här krisen 2008 så gick det åt helvete. Där nere. Jag vet, alla klubbarna, till exempel den klubben jag spelade i 4 år,
mm.
den existerar inte längre.
Efter den här ekonomiska krisen?
Ja, den existerar inte längre.
Vad var det tvungen att göra?
De kunde inte betala lönerna.
Nej, men du, alltså, vad var du tvungen att göra?
Jag gick ju, alltså, när jag gick därifrån så gick jag till en annan klubb i Spanien. Och där fick vi inte lön på 6 månader, 7 månader. Och vi spelade Champions League. Vi var topp 3 i spanska ligan. Vi spelade final i den spanska cupen, Copa del Rey som det heter.
Mm.
Vi fick inte lön på 7 månader. För att Ayuntamiento, som är kommunen, inte betalade.
Mm.
Men vi fick ut alla pengarna till slut.
Så retroaktivt till slut fick ni?
Ja, men tänk dig själv att du spände liksom ett heltidsproffs. Som podden heter.
Mm.
Men du får ingen lön på 7 månader. Vad gjorde du då?
Hade du familj då också?
Nej. Som tur var så var det bara jag frågade.
Vilken stress det är.
Ja. Så hade de pengarna som man hade sparat ihop innan, de gick ju åt.
Mm.
Så att, alltså, det var ingen rulltid då. Men om jag hade fått välja igen så hade jag gjort om det. Om och om igen.
Vad hade du saknat med Spanien-tiderna?
Liv.
För du har lämnat Tyskland också, det ska vi in på snart.
Livet. Alltså, de lever ett helt annorlunda liv där nu. Alltså, du måste vara där och uppleva det och leva det för att fatta.
Mm. Var i Spanien bodde du? Eller så här?
Jag bodde 4 år i Zaragoza och 1 år i León.
Mm.
Och Zaragoza, det är en mångmiljonstad. Mm. Inte mångmiljonstad, förlåt. Jag ljuger. Det är 800 000 invånare.
Mm.
Men en stor stad.
Mm.
Så att en kille från Malmö bor i en stor stad. Detta är inte så stor stad.
Nej, här ser man samma ansikten.
Ja, exakt. Men det var en stor stad för min del. Och så fick man lite sightseeing. Jag åkte till Barcelona ibland, Madrid ibland. Man såg Spanien.
Mm. Intressant.
Väldigt intressant.
Ska vi plocka någon lapp
nästa.
Till? Ta någon annan. Ta någon bara randomizations.
Jag tar den här. Sociala medier.
På. Fanns det då att man kunde promota sig själv när du var som mest aktiv?
Det är det som är på största problemet. Det fanns inte då. Alltså när jag spelade EM i Norge 2008, VM 2009 i Kroatien, VM hemma 2011. Jag vet inte, fanns Facebook? Jag tror Facebook fanns.
Tror Facebook och MySpace vet jag också fanns. Men MySpace är inte så här.
Twitter och Instagram fanns inte.
Nej, jag tror inte det.
Om det hade funnits då så kanske man hade haft 50 000 följare idag. Det vet man inte.
Mm.
Men sociala medier har ju tillkommit därefter. Alltså vi tog ju med det laget, med det landslaget tog vi ju medalj i London i OS 2012. Alltså vi hade egentligen kunnat vara ännu större stjärnor än vad man är kanske idag.
Mm.
Så jag ser mig inte som en stjärna. Men jag har ändå spelat svenska landslaget och varit proffs i 15 år.
Mm.
Och det är många som inte vet vem jag är.
Känner du att du...
Jag känner att jag inte vill
Nej.
Att folk ska veta vem jag är.
Nej.
För att mig spelar ingen stor... Alltså jag har gjort mitt inom handbollen och har 1 år kvar på mitt kontrakt. Sen så får man se vart livet bär.
Har du sociala medier idag?
Ja, jag har Instagram.
Ja?
Ja.
Hur ser flödet och interaktionen?
Flödet är inte så... Alltså jag lägger inte upp så mycket.
Mm.
Lägger upp saker, roliga saker.
Mm.
Men jag har alltid haft en grej för musik. Så alla mina klipp är med musik.
Yeah.
Med all sorts musik. Och det är inte så att jag är aktiv. Man är ju på Instagram typ varje dag.
Mm.
Kollar vad andra människor gör. Men... jag vet inte om jag tycker det är rätt att folk ska veta vad jag gör varje dag. Alltså det är ändå, du har ändå ditt privata liv.
Tror du att sociala medier hade hjälpt dig eller skälpt dig? om den har varit som den var mest aktiv och störst inom handbollen?
Både och. Mm. Både och. Alltså, hjälpt kanske få sponsorkontrakt, vilket man ändå hade då. Mm. Självt, jag vet inte om någon av haters hade hatat. Mm. Finns ju alltid haters. Men det är ingenting som man går och tänker på nu. Alltså, men när vi väl snackar om sociala medier, men hade det funnits då så hade vi varit, om du ser idag på svenska handbollslandslaget, så ser man alla de här spelarna som är med nu i OS, att de har ju ändå x antal tusen följare. Yeah. Och det är ju för att
de har byggt upp det.
Ja, de har byggt upp sociala medier, alltså sitt följarskap på ett sätt som, alltså med hjälp av deras idrott. Mm. Och så kanske folk tjänar pengar.
Hur gjorde man innan då för att sprida sitt varumärke? Det låter som att det vore 100 år sedan.
Ja, jag vet. Det är helt sjukt egentligen. Jag vet inte, Facebook? Alltså jag kommer ihåg Facebook. Jag tror jag hade 5000 följare. Men det var också typ som man hörde att Facebook, de spionerar på dig. Cancelade det. Du vet så, la bort det. Men Instagram tycker jag ändå är roligt. Man kan se, du kan följa allt. Sneakers, musik.
När du missförstod min fråga, jag bara innan, när det fanns som spelare, hur gjorde man för att få the promotion som man får idag av sociala medier? Hur gjorde du då för att så här, ditt namn skulle komma ut?
Tidningar.
Ja.
Det var ju tidningar och intervjuer. Mm. Man blev glad när man var med i tidningen idag. Vem fan läser tidningen idag? Mm. Allting är över nätet. Sen så, alltså jag hade ju kontrakt, skokontrakt för handboll. Mm. Både med Asics och med Puma. Mm. Man fick vara med på någon reklam där. Alltså jag kommer ihåg att jag gjorde någon fotoshooting med Puma. Jag kommer inte ihåg vad den överskriften var där, men det var typ så fast as light eller något sånt. Yeah. Så, det var ju roligt. Mm. Och så kom man ut liksom. Jag kommer ihåg att jag var på stadion. Folk såg liksom, åh, kolla där, det är han.
Yeah.
Och jag bara, åh, shit. Fick man en bild skickad till sig. Yeah. Så det var ju roligt på så sätt. Mm. Men nu liksom, nu är det vardag liksom. Sociala medier. Mm. Ja, det är konstigt. Jag kommer ihåg i VM 2011 här i Sverige. Så var vi först i Göteborg och sen i Malmö. Mm. Jag kommer ihåg, min farsa, de hade lagt upp på olika ställen i stan, hade de lagt upp Kvällsposten plakat. Alltså vi som spelare, de hade tagit ett foto och så höll vi en Kvällsposten och så var det min bild.
Yeah.
Min farsa hade tagit med en sån hem. Alltså den var gjord av trä. Så nice. det var liksom på balkongen hemma och så. Men den slängdes efter ett tag. Det hade varit kul att ha den hemma.
Klart,
ja.
Fan vad roligt.
Ja, det var roligt.
Du har nämnt VM på hemmaplan nu ett par gånger. Mm. Hur har det gått att spela VM här?
Ja, det var helt sjukt. Spela hemma VM, alltså i min stad. Alltså, vem får göra det?
Ja, det är inte så ofta.
Alltså, det är ändå once in a lifetime. Mm. Vi var ju som sagt först i Göteborg. Det var ju som att spela som vad som helst. Mm. Men när man väl kom till Malmö så kände du liksom att du är hemma. Du får spela liksom i Malmö Arena med fullsatt. Att det var ju fullsatt. Det var ingen pandemi då. Och det var inga restriktioner.
Nej,
så det var ju fullsatt. Ja. Så att, nej, det är någonting du aldrig kommer glömma.
Var det ingen speciell press då?
Jo, för fan. Det var ju press, klart. Fan, vi måste spela bra här, annars man ska ut på stan igen. Så, men nej, alltså det mästerskapet, alltså vi kom fyra, vi förlorade mot Spanien i brons. Mm. Bronsmatchen, förlorade i semifinalen mot Frankrike. Men vi slog Kroatien, vi slog Serbien, kommer inte fan det, Serbien, vi slog, alltså vi spelade ett bra VM. Mm. Men det var synd att vi inte fick en medalj.
Vilka spelade du med?
Det var jag med Sverige. Mm. Med jag, Kim Andersson, Magnus Järnemyr, jag vet inte om du vet vilka de är.
Nej, jag kollar.
Ja. Mm. Jonas Kjellman, Fredrik Pettersen, Andreas Nilsson. Alltså, det är ju den generationen. Mm. Alltså, det är många av dem som inte spelar mer handboll idag. Mm. Men det är fortfarande några som är aktiva. Så det var en upplevelse att spela hemma-VM.
Och den här OS-silvret, hände det innan hemma-VM eller efter?
Efter.
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 Och det var i
London.
England.
Samma
team?
I stort sett samma lag.
Vad skilde VM från OS då? Det är ändå nästan samma lag som möts, eller?
Ja, alltså klart, men jag vet inte hur jag ska förklara, men det, alltså varje match är ju olik. Säg från en annan. Och innan OS 2012 så spelade vi VM-kval mot Montenegro. Och vi, där det skrevs att det var det största fiaskot någonsin, typ. Vi förlorade mot Montenegro som är ett litet land. Och vi var klara favoriter och vi lyckades inte kvala oss till VM. Och efter många möten och ja, snack fram och tillbaka i laget så hade vi en lång försäsong inför OS. Där vi liksom laddade upp ordentligt.
Och vad var det som gick snett mot Montenegro då?
Vi spelar först hemma. Och vi vinner med 1. Så tänkte jag, fan det är ändå lugnt. Mm. Så vi vinner. Och vi har en av de bästa spelarna då, Kim Andersson, han var inte med i första matchen. Och han var med i andra. Och när man kommer ner till Montenegro, du vet att spelaren är i en liten stad med, jag vet inte hur många invånare, fullsmockat, alltså fullt på läktarna. De skriker, de tänder bengaler. Inte just i den matchen. Men
de brukar göra det, ja.
De är ju galna, alltså. Men det är så det ska vara. Och det blev kalabalik. Alltså de... Om inte vi är liksom på den, om inte vi var på den nivån som vi brukade vara, så förlorade den matchen. Och det gjorde vi. Mm. För de var snäppet bättre. Och de...
Momentumet var med dem.
Ja. Yeah. Mm. De hade liksom momentum med sig. Och vi hade inte det.
Så man... Jag antar att det lät som en mental grej. Och en längre försäsong innan OS. Vad var det ni tryckte på?
Ja, försöka lägga den här matchen mot Montenegro bakom oss. Mm. Att, det är en match och ja, klart, vi har inte kvalificerat oss för VM. Det kan hända. Det kan hända vem som helst.
Ah, ni missar VM tack vare matchen. Okej, nu är jag med. Ja. Ja.
Så vi hade först det här VM-kvalet och sen kom ju
OS. Exakt, och då är jag med. Ja.
Nej, vi gick igenom. Alla fick säga vad de tyckte och tänkte. Vad som störde dem, vad som var fel, vad vi skulle tänka på, vad vi skulle göra för att det inte skulle hända igen. Och jag vet inte, i OS är det ju 2 grupper och det är 4 lag som går vidare, har jag för mig. Vi har Island i gruppen, Frankrike i gruppen, Tunisien i gruppen, vi har England i gruppen, Argentina i gruppen. Vi förlorar mot Island, vi förlorar mot Frankrike, men vi vinner resterande. Och i kvarten får vi Danmark. Och Danmark, stora favoriter. Men vi hade en taktik där vi skulle ta bort deras bästa spelare, Mikkel Hansen. Och den taktiken fungerar och vi slår ut dem i kvarten. Och då känner man sig, shit, alltså vi har slått ut Danmark. Alltså vi kan gå hela vägen. Efter den matchen, jag tror kanske jag är den enda som har gjort det. Nu ska jag inte säga att det är jag. Jag gjorde high ten med kungen.
Nej.
Jo.
Fett.
Ja. Jag visste inte. Vet, så efter matchen, man är ju glad efter matchen ut i mixade zonen. Och helt plötsligt kommer kungen. Jag bara, han är helt i extas. Jag bara, vi har high ten. Vet.
Hade du lim på händerna?
Ja, det hade jag. Men det gjorde ingenting. Och de här vakterna där runt omkring och så kom drottning Sylvia. Vad ska man göra med här? Ska man kyssa handen? Yeah, vad ska man göra? Yeah. Ah, men jag ger en hand. Så de var jätteglada. Yeah. Vet du, alla är extas och vi var jätteglada. Sen kom ju efter den matchen så var det, kom ju liksom tankarna. Vad fan, nu ska vi in i semifinalen. I OS. Och innan den matchen på natten, jag kommer ihåg precis som det var igår. Jag kunde inte sova. Jag vet, det laget, vi hade inte tagit en enda medalj. Från 2008 fram till 2012. Vi hade spelat kval, vi hade spelat EM, VM, ja okej. Okay. Men som idrottare vill du ändå ha en medalj.
Såklart.
Någon gång. Så innan den matchen, ligger jag i sängen. Alltså, jag kunde inte sova. För jag var så jävla nervös. Du vet, alltså denna matchen här, det är antingen du är säkrad medalj, eller du spelar bronsmatch. Vilket är 50-50. Går du in i den med dålig
mindset
så förlorar du. Men vinner du mot Ungern i semifinalen, då har du en jävla medalj.
Var han med mjukisbyxorna målvakt?
Ja, alla har ju mycket bra.
Nej, men det finns, alltså han var särskilt känd, ungerska målvakten.
Var han lite så?
Han hade gråa mjukisbyxor.
Var han lite...
Ja, exakt. Finska hade till och med tråk han var. Jag tänker på fotbollsmålvakten. Skitsamma. Alla på som gjorde
alla det är sant. Alla på sig.
Ja.
Men de hade två bra målvakter.
Mm.
Men som sagt, jag låg i sängen där och skakade för att jag kunde inte sova. Jag var så nervös. Så jag vet inte om det är normal
jag tror det är ganska normal
känsla. Yeah. Jag vet inte om de andra killarna gjorde det, men jag tror de andra kunde sova. Så hur bra som helst. Men det här var liksom min chans att ta en medalj.
Mm.
Match då, spelar första, jag tror det är första halvlek, klar första halvlek. Matchen står väg och så den är jämn. Jag går på skott i andra halvlek, tror jag skadar mig.
Oh my god. I en semi.
Oh. Varit med hela turneringen, skadar mig i semi. Bristning baksida lår.
Mm.
Alltså, det är kört. Kommer ut eller går ut in i omklädningsrummet, alltså upplösningstillstånd, du vet så, alltså du vet ändå, du spelar OS kanske en gång i livet.
Mm.
Men jag snackar med frugan i telefon, hon kommenterar matchen.
Mm.
Och efter slutsignalen vi vinner, och jag gråter av lycka.
Mm, klart.
Alltså fattar du, jag har en fucking medalj. Jag har en medalj.
Mm.
Alltså, vem hade kunnat tänka sig att Dalibor Dodder skulle ta en medalj?
Mm.
Inte ens jag. Alltså, vem? Och tyvärr spelade inte finalen. Det gick inte. Alltså, bristning baksida låg. Jag kunde knappt gå. Tyvärr. Vi spelade final mot Frankrike. Förlorade med 1.
Ah, vad bittert!
Så kanske om jag hade varit med hade vi vunnit. Men nej.
Vad bittert!
Ja, det var bittert. Men... Som sagt, det var en jävla bra upplevelse i OS.
Alltså, var spelades den? I London?
London,
va?
Ja. Tänkte, du ser alla då?
Mm.
Ser alla. Jag fick till och med gå och kolla på Dream Team. De mötte Tunisien. Så jag såg LeBron James och alla dem. Det var häftigt. Cool. Och sen så spelade jag du vet, i OS-byn så bor ju alla landslagen typ ihop.
Yeah.
Alltså, du har ju olika block och där alla landslagen bor ihop. Och vi bodde ihop med dem. Och då var det han Jörgen Persson, han pingisspelaren.
Vet du?
Skulle man ta några bollar med honom? Alltså det är det sjukaste jag varit med om. Jag kunde inte slå tillbaka bollen.
Speed?
Jag var, nej, skruv. Vet, han servar under bordet. Jag ska ta den på forehand. Den går till backhand. Jag bara, Jörgen, kom igen. Varför? En till. Jag får testa en till. Snälla, jag tar den nu. Ja. Han bara, ja, du tar inte den. Backhand. Den går till forehand. Det är det sjukaste jag har sett. Och så står de där, du vet när man ser på tv.
Yeah.
De står där och bara matar. Så att... Nej, alltså OS är någonting som varje idrottare måste uppleva. Mm. Själv. Det går inte att sitta och berätta. Alltså du får inte den inlevelsen.
Är det som i fotboll att man får ett samtal från tränaren? Nu har jag valt ut dig. Eller hur funkar det?
Ja, vet du varför? För att till OS i handboll tar du bara med 14 spelare.
Mm.
Av 27. Så du måste vara lyckligt lottad eller jävligt bra för att komma med.
Nu. 10 år senare.
9.
2011?
2012.
12?
Ja.
Okej, 9 år senare. Ystad. Kroppen funkar som den ska, allting som den ska.
Ja.
Psyket är som det ska.
Psyket är väl som det ska, ja. Kroppen kanske inte lika så. Men... Efter så många år i idrotten och så många träningar, så många timmar, mer än 10 000 timmar bakom. Hur ska kroppen funka? Alltså, det är ju slitage överallt. Speciellt i axeln.
Nu är det mer rutin du kör på, eller?
Ja.
Om du har haft rutinen...
Försöker i alla fall.
Om du har haft din rutin nu med din fysik innan.
Uff.
Då är det nu OS-guldet nära.
Kanske inte OS-guld, men jag vet inte. Någonting annat kanske. Mm. Men det är egentligen sjukt det du säger. Alltså, att man inte kan ha rutin när man är 20 eller 25. Alltså, det kommer ju med åren. Alltså, efter, jag vet inte hur många matcher jag har spelat i min karriär. Och det kommer ju.
Mm.
Du vet, du får upp de här bilderna. Många sådana flashbacks liksom, som kommer in liksom, i en matchsituation. Där du liksom, oh shit, jag ska inte göra detta, jag ska göra det andra. Men det måste ändå gå snabbt. Det händer i en millisekund. Mm. Samma sak i fotboll, samma sak i basket, samma sak i alla idrotter. Så rutin är ändå någonting som inte kommer
av träning eller talang, utan det är riktig matcherfarenhet.
Ja, det är klart. Det är klart. Men även om du är rutinerad så kan du göra juniorfel.
Såklart.
Alltså det är inte att du liksom du tar bort alla de här juniorfällen, även om du har mycket rutin. Du kan ta ett dåligt beslut i en match, i slutet av en match liksom, där laget förlorar. Men tar du inte de här besluten så tror jag inte du kan lyckas heller.
Alltså, kan man leva på handbollen alltså, som en fotbollsspelare, eller hur mycket skiljer det sig åt ekonomiskt sett?
Hästlängd då?
Som idag, du spelar för Ystad på heltid.
Ja.
Och det är det enda du behöver göra. Du jobbar inte vid sidan
av. Jag jobbar inte vid sidan av.
Nej.
Men min fru jobbar också.
Ja, såklart.
Så vi har ju två inkomster. Mm. Men om jag hade gjort det själv, alltså, med bara vår lön, så hade vi inte klarat oss.
Nej.
Alltså det räcker inte. Mm. Så hon jobbar ju också. Och då har vi ju två inkomster. Och det är ju annorlunda. Mm. Men när du är proffs, då kan du ju leva av det. Mm. Alltså, du kan ju spara pengar också.
Om vi snackar topp 10 handbollsspelarna i världen. Vad kan man säga att man tjänar det?
Alltså jag tror den bäst betalda, det är antingen han Mikkel Hansen eller Nikola Karabatic. Mm. Och de tjänar väl en 50 000 euro i månaden.
Euro? Ja, det är inte fyskam.
Det är inte fyskam.
Nej.
Men nu är inte jag dem.
Nej, jag fattar. Ja. Så att, jämfört med fotboll är det alltså, inte någonting.
Nej. Alltså fotboll är astronomiska summor. Men det är ju för att fotbollen är störst i hela världen. Mm. Alltså alla tittar på fotboll. Alla vill spela fotboll. Det finns så mycket publik. Det finns så mycket intäkter att hämta. Reklam. Så fotbollen syns överallt i stort sett. Mm. Och handboll är liksom en liten sport.
I sammanhanget ja. Då blir den ganska liten.
Ja.
Vilka mål har man då nu då? 42 år, Ystad, så ett år kvar på kontraktet.
Jag började faktiskt plugga förra året.
Okej. Okay.
Min mamma, hon vrider sig, hon vänder sig i graven.
Yeah.
Nej, men alltså jag började plugga förra året faktiskt. Mm. Kom in på en yrkesutbildning, fastighetsförvaltare. Mm. Och har ett år kvar. Vilket jag egentligen borde gjort tidigare. Min fru är på mig att jag ska bli tränare. Mm. Men ingenting jag känner jag vill göra. Jag hade kanske kunnat träna min son. Mm. För att handboll är i mitt blod. Alltså du kan väcka mig på natten och fråga mig om handboll. Jag kommer att svara.
Yeah.
Jag vet exakt vad som behövs.
Varför vill du inte... Tror du kommer förstöra din bild av handboll ifall du går över till tränarsidan?
Ja, yeah, för att jag har pratat med flera, många, att de spelarna som har blivit tränare, det är lite annorlunda. Jag vet inte, de kan förändras på något sätt. Och jag vill inte förändras. Jag vill vara den jag är. Sen kanske jag inte hade gjort det om jag hade blivit tränare. Men du har... Det är inte det som är anledningen. Att man förändras som person, kanske. Utan anledningen är att du har ett väldigt stort ansvar. Mm. Nu som spelare, du går på träningen, du gör ditt jobb, sen går du hem.
Finito.
Du spelar match, du går hem. Som tränare, du måste hela tiden. Det är dagen efter. Analysera. Det är inte min grej.
Nej. Även om du är hjärnan i mitt nian.
Även om jag är hjärnan.
Så, ja, nej, jag förstår.
Det finns ju jättemånga spelare som är bättre, som är kanske smartare än vad jag är, som vill bli tränare. Om du ska bli tränare så måste du ha en jävla tur också. Mm. Men jag känner att jag vill göra någonting helt annat. Utforska någonting annat.
Det är aldrig för sent.
Det är aldrig för sent.
Nej. Med det sagt så tror jag det är en bra avrundning. För jag tror det här är den längsta intervjun vi har kört. Utan att tänka på det. Jag tror vi sniffar på 45-50. Vilket är också bra. Men med det sagt, Dalibor, ett stort tack. Vi kan alltid söka tass efteråt.
Tack själv.